Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
hello,
good
hello,
old
hello,
hockey
hello, 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 hello.
Yes, hallå, woof woof. Och välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv. Mm. På sin vanliga post i Örby utanför Stockholm. Och mig, Per Bjurman, just nu på Manhattan i New York. Med utsikt över ett soligt skådespel där ute.
Ja.
Och vi ska spela in vårt, vad är det?
547 den här gången.
Ja, avsnitt. Och i det blir det förstås fokus på den pågående Stanley Cup-finalen.
Ja.
Men det har också hänt väldigt mycket, så det här kan bli ett matigt avsnitt, Jonte.
Ja, det finns att prata om utanför Carolina och Vegas, så att säga. Det händer saker och ting redan nu lite på trade-spekulationsfronten till exempel. Och nya tränare som anställs sen senast. Så att det finns att ta i det här avsnittet.
Ja, ja, det gör det. Det känns som det är väldigt happening-tider överhuvudtaget i sportvärlden. Vi har...
Ja.
Det känns som det stora monstret håller på att resa upp sig ur jorden och kommer att kasta allt annat i skugga i form av fotbolls-VM här i USA. Det känns verkligen som att det är på gång.
Ja, dels tycker vi det här borta i Örebro och i Sverige, men du befinner dig ju i landet där själva VM ska arrangeras.
Ja, nu är ju inte det något riktigt fotbollsland då.
Nej.
Så att, men jag märker ju på så tid att det är kryllar av kollegor plötsligt i landet här. De är väl i Dallas de flesta av dem.
Precis.
Flera stycken har passerat New York här och sen flyger vidare mot Texas och så.
Ja, Sportbladet kommer totalt att ha 10 pers ut och fara och bevaka fotbollen.
Ja. Ja, så det, men när det där drar igång, och det känns ju som Sportbladets satsning är helt otrolig. Men det känns som det kanske är bland det största vi har gjort.
Ja.
Vi får väl stå ut med att vi hamnar lite i skugga här i slutet av hockeysäsongen. Men
ja.
Samtidigt har vi ju då också en NBA-final som pågår parallellt med Stanley Cup-finalen. Och den märks desto mer här i New York, kan jag ta om för dig. För det är ju New York Knicks som spelar mot San Antonio Spurs. Och igår var det första, efter två matcher i Texas, som ju då Knicks vann, de två första bortamatcherna.
Oj.
Så kom de hem till Manhattan för första matchen på Madison Square Garden. Och det skulle jag säga är det största idrottsevenemanget i denna stad på, ja, decennier. Alltså, det var en helt otrolig buss i stan. Och jag var utsänd på reportage runt garden igår. Det var inte som att jag kom in precis. För att alltså, biljettpriserna var ju, de får FIFA-priserna att beräkna.
Ja, vad var det? 500 000 kronor att sitta nere på nära courtside där liksom?
Ja, den dyraste innan de började sjunka precis en timme innan match var $800,000 längst ner.
Snälla nå.
Ja, men då sitter man i någon så här liten svit långt nere.
Ja, men jag såg att
men
det såna här platser högt upp i taket nästan var 100 000 kronor. Liksom.
Ja, det var över $10,000, de billigaste nosebleed-biljetterna.
Ja, helt otroligt. Ja.
Men jag träffade på några smarta typer där ute som väntade tills matchen började, och då tyckte det var ett fynd att de fick en biljett för 5 000.
Han bara 50 000 kronor, ja, men det är, det är överkomligt.
Ja. Ja. Ja, men det kom ett reportage i tidningen om det. Jag tror att det blev väldigt bra. Vi hade fotograf med mig, Thomas Nilsson, den gode, och det blev filmat väldigt mycket roligt, tror jag, med Lille Björre mitt i kaoset.
Exakt, för det var inte bara inne i arenan som det var kaos, utan kanske ännu mer utanför.
Ja, vilket komplicerades av att Donald Trump ju dök upp. Så det var väldigt mycket Secret Service-agenter och NYPD och avspärrat och krångligt och grejsigt.
Ja.
Men jag snackade med in här och där med mitt lilla presspass. Och, det blev kanon, jag lovade. Och sen efteråt så fick man inte heller gå som man ville. Jag fick lov att ta tunnelbanan upp till 42nd Street. Och sen gå därifrån, för även så långt bort var det avspärrat. Och där hade det varit då watch party i Bryant Park med Grand Central Station. Och där hade det blivit bråk och grejer. Så det var som att gå över ett slagfält.
Oj, oj, oj.
Sent i natten.
Oj, oj, oj. Ja, då känns det som att vi måste hålla utkik efter det här reportaget. Alltså.
Ja, det måste vi.
Gubben mitt i New York-hauset.
Ja, det tror jag blir väldigt kul. Ja. Det är också, jag känner mig utpumpad idag, men också euforisk.
Ja, ja. Och så är det ju NHL-podd här, för i Stanley Cup-finalen kanske inte riktigt lika kaotiskt utanför arenorna, men inne i arenorna har det ju varit en otrolig final hittills.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Det var det sista man trodde när det blev klart att Carolina och Vegas skulle mötas i final. Då kände man ju mer att vilken snoozer.
Ja.
Dels, ja, det är få som håller på dem. Det är små marknader relativt sett.
Mm.
Liksom inget som någon riktigt blir engagerad i utom de närmast sörjande.
Ja.
Och liksom, de spelar ju, har man föreställt sig, attraktiv hockey.
Ja, men i alla fall defensivt stark, ja. Hockey. Visst, det finns ju, vet jag att de har offensiva stjärnor och ett trifårsäck och så vidare. Men inför den här finalserien så var det de två lag som per match släppte in minst antal mål i hela slutspelet av alla 16 lag som startade det här slutspelet. De två målvakter med högst räddningsprocent till exempel. Så att man såg väl framför sig ställningskrig som kunde sluta 3-2, 2-1, kanske till och med, ja, 1-0 i övertid,
ja,
vem vet.
Ja. Men istället har det blivit den mest spektakulära finalen so far av alla jag har sett här borta under 21 år. Och jag har följt dem sedan 2006 eller 2007 på plats i alla fall. Och
ja,
ingen av de finalerna har startat på det här absurda sättet.
Nej, alltså faktum är att sett till antalet mål, 25 stycken på tre matcher hittills, så är det flest antal på de tre första Stanley Cup-finalmatcherna sedan 1981.
Ja, när Philadelphia och New York... Nej, det var
Minnesota
Islanders.
North Stars tror jag det var mot Islanders.
Ja, Islanders. Ja. Mm. Ja, bara en sån, så vi kan ju börja där med att det har gjort 25 mål redan. Och både Fredrik Andersen och Carter Hart har spelat bort sina Conn Smythe-chanser, sjunger.
Ja, vi hade väl Andersen som etta till exempel i Carolina inför den här serien. Nu är det några timmar kvar till match 4 när vi spelar in det här. Och vi får se om ens Andersen startar den. Vi får se.
Ja, det återkommer vi till.
Ja.
Men det är ju bara en aspekt av det här. Det har ju också hänt så otroligt underliga saker i matcherna.
Ja.
Momentum har svängt som jag vet inte vad.
Nej, där kommer någon bjuda metafor här på något sätt.
Ja, jag fick inte fram någon, men jag tänker med kurvorna på någon Formel 1-bana Anna Andersson skriver om.
Ja, just det. Ja.
Det har varit vändningar, det har skrivits historia, det har slagits rekord. Det har hänt så överrumplande saker som man har suttit och bara gapat. Alltså.
Ja.
Och särskilt hände det ju i tredje matchen då i Vegas. Det började med en första period som kändes mer som en konventionell finalperiod. Det var försiktigt, tillknäppt, stramt och det stod 0-0. Det är ju så det brukar vara i final.
Ja.
Det är väldigt kontrollerat om man undviker att begå misstag och det blir som ett schackspel, ett schackparti.
Exakt. Vegas sköt till exempel två skott på mål i första perioden. Matchen.
Ja. Mm. Men sen kom andra perioden, då brakade själva helvetet loss. Alltså, först gör Vegas två raka mål som döms bort.
Ja.
Ja, och sen får Hurtle på ett powerplay, smällan in en mål. Och sen, vad hände sen? Jo, Mitch Marner gör snabbaste hattricket i en final någonsin. Stod ett rekord som Rocket Ricard hade på 40-talet. Nej, 50-talet.
Ja, ja.
Och då tänker man ju att matchen är avgjord, såklart. De leder med 4-0 efter två perioder.
Ja, det hade nästan kunnat vara 6-0 sett till hur många mål de gjorde i andra perioden. Ja.
Och sen i början av tredje kunde det ha varit 5-0, för då fick Mitch Marner en straff också.
Ja.
Men den missade han. På Brandon Bussi som kommer in och står för första gången på flera månader.
Ja, ja, precis. Det har varit Andersen hela slutspelet igenom fram till det.
Och för övrigt så gjorde Mitch Marner, han hade assist på Hurtles mål också, det första målet där. Vilket gjorde att han var den första sedan 1919 som hade 4 poäng i en och samma finalperiod.
Ja, det var så mycket rekord så det finns inte. Och det var inte slut där.
Nej, för vad hände efter straffmissen? Jo, då kommer Carolina i en historisk comeback och gör 3 mål inom loppet av 36 sekunder tror jag det var. Och det har heller aldrig hänt i en final tidigare.
Nej, det var de 3 snabbaste målen i en final någonsin.
Ja.
Och då hade det redan varit massa rekord liksom.
Ja. Och sen till slut så kvitterar de ju också. Och då blir de enda som har kommit tillbaka från 0-4 underläge i en period i ett slutspel.
Ja. Ja.
Helt vansinnigt. Ja, och så följer förlängning som blir till andra övertidsperioden och den avgörs då av ett otroligt slumpskott från Shea Theodores sida. Via, på Lidström-sättet, via kortplanket och målvakten in.
Ja, typiskt OT-mål måste man säga. efter en sån match så är det ett sånt slumpmål i andra övertidsperioden som avgör alltihopa.
Ja, och sen jag satt och bara gav mig, hur ska jag sammanfatta det här?
Ja, precis.
Och alla var lika liksom, som uttalade sig i tv, det var så här uppspärrade ögon. Vad är det här för final?
Ja, så alltså precis, ska du vinkla på Marner, ska du vinkla på Carolinas historiska upphämtning, på det bizarra avgörandet, på att Brandon McNabb spelar med 30 stygn i ansiktet.
Ja, just det. Jag har inte sett något liknande, det har ingen annan heller i modern tid. Och bra vet jag inte om ordet man ska använda, det skrev en krönika om dem, att det alltså... De spelar ju inte enligt instruktioner från sina coacher direkt hela tiden. Då blir det ju inte så här. Ibland går de inte känna igen överhuvudtaget. Ett Carolina som släpper in mål på det där viset.
Som kollapsar fullständigt där i andra perioden. Det är ju deras värsta period nästan i historien, höll jag på att säga. Han var ju total katastrof. Och sen ett Vega som släpper in 3 mål på drygt 30 sekunder där och tappar hela sin 4-0-ledning.
Ja, vad tänker tårtan då?
Ja. Ja, de var ju rätt paffa båda två när de har intervjuats efter matchen och här i mellandagarna till nästa match. Försökt sammanfatta det här. Ja, de vet ju inte riktigt vad de ska säga, men lite mellan raderna så tycker jag ändå att de säger, alltså att de tar ut varandra lite grann. För båda pratar om a stress game. Framförallt Rod Brindamore säger att dagens hockey is a stress game. Och liksom, det handlar om att stressa våra motståndare och det bygger Carolina spel på. Men Vegas är också så skickliga på att stressa sina motståndare. Men de här två lagen, det de också har gemensamt är att de är svåra att stressa. De har ett skickligt system för att klara sig mot att bli stressade. Men när de är så otroligt skickliga båda två på att faktiskt utföra, att stressa varandra, så är det som att till och med de själva bryts ner av varandra, sin egen medicin liksom.
Ja, det blir som de här klassiska magneterna man trycker mot
varandra. Ja, det skulle man väl kunna säga.
Nu vi spelar in det här väntar vi ju på fjärde matchen då. Och det är så här must see-känsla över det hela. Det här går inte att missa. Och det har faktiskt varit tvärt emot vad alla föreställde sig, så har det varit bra tittarsiffror också. Och det tror man är en effekt av OS, att hockey fick sånt uppsving av OS-finalen.
Ja, och de som har sett det, de vill se match 4 också, kan man ju tänka sig.
Det går inte att missa det.
Varumärket har inte försämrats av den här finalen.
Känslan är inför den att vad kommer hända nu då? Vad för vansinne har finalen in store för oss?
Ja, och jag vill nämna det. Nu har vi fokuserat mycket på den tredje matchen, men båda de två första matcherna så var det ju det lag som hamnade i 2-0 underläge som vann.
Ja.
Och det var också historiskt. Alltså, första matchen där när, då är det ju Vega som hände 0-2 underläge. Då var det första gången på 55 finalmatcher där ett lag legat under med 2-0 som man faktiskt vann matchen. Ja. Och sen hände det igen i nästa match. Så det är liksom, det har varit i alla tre ronder hittills.
Ja, jag var ju på plats i Raleigh på de två första matcherna.
Ja.
Och ska tillbaka dit femte också.
Mm.
Och sen köra resten. Det var lika där liksom. Känslan var, man sa en sak i en period på, så nästa ruskar man på huvudet när man träffar kollegorna på pressläktaren. Förlåt att jag hade den där åsikten, för det stämde inte alls.
Nej, precis.
Efter första perioden i första matchen var det så här, titta nu Vegas, nu har de stött på riktigt motstånd här. Nu åker de.
För maskinen Carolina.
De startade ju fruktansvärt dåligt.
Ja.
Elis gjorde mål efter, vad var det, 19 sekunder?
25 sekunder.
Ja, men det känns så länge sedan som...
Ja, det har hänt så otroligt mycket sedan det där första målet, om man säger så. Ja, 24 till sedan dess.
Ja, och målvakterna som sagt, de har ju inte haft det lätt eftersom det har varit sådana sammanbrott i det defensiva spelet. Men de har ju inte varit bra heller. De har inte gjort... En bra målvakt måste göra extraordinära räddningar ibland när man spelar final. Ja. Och det har de inte gjort.
Nej, men ta till exempel Andersen. Visst, han spelar i ett bra lag och så vidare. Men tittar man på goals saved above expected till exempel, som jag brukar prata om, inför finalen i de tre första runderna, så låg han ju på plus 11 eller 12 eller sånt där. Det vill säga han borde ha släppt in 12 mål fler än han gjort, och det tyder ju på väldigt bra målvaktsspel också. Inte bara på bra försvarsspel. Men hittills i finalen ligger han ju på minus 3. Det vill säga han har släppt in 3 mål fler än han borde ha gjort enligt den statistikmodellen.
Han har ju också, de har ju ridit honom hårt. Alltså, han har ju spelat varenda minut fram till nu. Fram till tredje matchen, då vart han utbytt sista perioden. Och då kom ju Brandon Bussi. Ja, vad säger man? Bussi? Bussi?
Ja, vi brukar säga Bussi, men och sen vissa säger ju Bussi då. Jag vet inte, vi kan köra på
Bussi. Vi är bussiga och säger Bussi.
Ja.
Och han såg ju riktigt inspirerad ut faktiskt.
Ja.
Klart bättre än Andersen. Så vore jag Rod the Bod, han har ju det lilla problemet nu, skulle jag starta bussen ikväll.
Ja, Ja, jag skulle nog faktiskt överväga det också. Vi vet ju också med Andersen, hårt att kritisera dem hela tiden, men vi har gjort det många gånger efter slutspelsuttåg när han vik ner sig lite i sista rundan när väl Carolina eller Toronto eller Anaheim eller det lag han spelat i åkte ut. Ja. Så har det oftast inte sett så bra ut i den elimineringsrundan så att säga. Ja. Sen har det många gånger sett bra ut fram till dess. Han har ju fint record i slutspel totalt sett, för att han har ofta varit bra i början av slutspel och sen inte orkat med hela vägen. Vi får se hur det blir nu, men tendenserna hittills är ju den gamla klassiska Andersen som inte riktigt håller hela vägen. Alltså nu drar jag fram ett riktigt gammalt minne här som brynäsare. 2012, när Andersen stod i Frölunda innan han blev en allmanvakt. Då kommer jag ihåg när Silverberg hade sitt rekordslutspel och gjorde 13 mål innan han åkte över till Ottawa. Att de slog ut Frölunda i semifinalen. Andersen hade gjort en kanonsäsong, men i den semifinalen, då läckte han som ett såll.
Mm.
Så att det har varit från att han var en 21-årig lovande SHL-målvakt till att han är en rutinerad 36-årig Carolina-keeper i Stanley Cup-final.
Mm. Ja, det blir inga Conn Smythe för målvakterna. Carter Hart har inte heller imponerat, tycker jag.
Nej, de där tre snabba målen på kort tid. Och sen såg han faktiskt lite svaj ut efter det också. Men det är väl inte snack om att byta in Aiden Hill på den sidan så att säga. Men
nej, det tror jag inte.
Inte så övertygande dock.
In med Carl Lindbom.
Ja, precis. Det hade varit något.
Ja, ja. Conn Smythe, det kan man ju nästan se siluetten av Mitch Marners namn inristat i redan. Ja. För att vad är det som pågår? Han leder nu slutspelspoängliga med 8 poängs marginal för lagkamraten Jack Eichel, som har en ganska mer tillbakaskjuten roll i själva finalen.
Ja, han som vann poängligan senast Vegas vann Stanley Cup, men nu är han vida passerad i den statistiken om Marner alltså. För han är Marner, ju
vilken story det är.
Ja, det är så sjukt, och vi som pratar så mycket om det alla år i Toronto och efter den här traden då. Och nu inför slutspelet är det dags att växla upp efter en ganska modest grundserie med Marner mot Mett. Alltså han går ner i poäng jämfört med Toronto-tiden i grundserien.
Det brukar vara tvärtom.
Men han växlar upp något enormt här i slutspelet. Alltså. Och det är 7 poäng bara i finalserien utöver detta hattrick då i andra perioden i Game 3.
Ja. Men han har ju väldigt bra hjälp av en utomordentlig center som inte kan få nog med beröm, tycker jag. Och det är William Karlsson.
Ja.
Han har ju betytt, hans återkomst har betytt så jävla mycket för det här laget.
Ja, det är helt avgörande. Jag är inte ens säker på, de hade inte varit i final utan att William Karlsson hade gjort comeback. Nej. Det tror jag faktiskt inte.
Wild Bill, och Tårtan är ju i högsta grad medveten om det. Han pratar nästan i tungor när Wild Bill kommer upp.
Alltså, de möter en 5-mot-5-maskin monumentale här i Carolina Hurricanes. Som inte precis tagit sig till final tack vare ett steket powerplay till exempel, utan det är ju 5-5, de gnager sönder motståndarna till slut. Och så är det framförallt den här andra kedjan med Stonkorven, Hall och Blake, som har dominerat för dem fram till finalen. Sen ställs de mot Marner, Karlsson,
Howden
och Brett Howden.
Ja.
Och de har ju i stort sett blivit neutraliserade av den kedjan. Och faktum är att William Karlsson till exempel, han är +5 i den här finalserien. Och då går han upp mot Carolinas inför finalscenen hetaste kedjan.
Och vad ska man säga om Brett Howden? Han leder ju skytteligan då. Han gjorde 12 mål i grundserien. Nu är han uppe i 13 i slutspelet.
Ja, jag har lite svårt att förklara det.
Ja, det har ju alltid varit en dussinledare. Det var ju ingenting här i New York till exempel.
Jag minns ju honom från Tampa Bay som draftade honom i första rundan en gång i tiden. Och sen skickade honom till New York han ingick ju en jättetrade då, mot Ryan McDonough och JT Miller.
Ja.
Så den ångrar man inte precis i efterhand. Men när man ser honom nu så förstod man ju att Tampa såg honom en gång i tiden när de draftade honom.
Ja, han är ju nummer 2 nästan på Conn Smythe-listan.
Men de verkar komplettera varandra så bra den där kedjan, för det är ni förstår vad jag menar. William Karlsson i mitten. Det är Mitch Marner med sin otroliga briljans, spelhuvud till höger. Och så är det Brett Howden som sticker iväg om inte Marner gör det. På kontringar och i Sylva som jag visar sig i frilägen till exempel, Brett Howden.
Ja.
Och är ju en grovjobbare, han är ju skolad i en fjärdekedja i karriären fram till nu. Så att...
Ja, han är snuskigt självförtroende när han får chansen.
Ja, alltså. Klinisk.
Ja. I Carolina är det ju, de kan ju fortfarande vinna det här i högsta grad. Men inga självklara Conn Smythe-kandidater. Det är ju den kedja du nämnde, den fortsätter ju vara deras bästa. Den första är ju problem med. När han håller ihop dem, alltså Aho, Svechnikov och St. Jarvis. Nu avgjorde St. Jarvis en match på övertid med sitt livsmål kanske. Hade de inte vunnit där, då hade det ju varit över så.
Ja, det hade det nog varit. Och där måste man säga, alltså jag pratade i preview-avsnittet förra veckan om att Carolina inte behövt ändra någonting i hela slutspelet. De har ju bara rullat på, när maskinen har ju kört över allt motstånd. Och att jag var rädd för att, tänk om faktiskt Vegas verkligen sätter dem på prov och att plötsligt funkar.
Är du rädd för det?
Ja, men för Carolinas skull, att hur ska de då tackla det om de måste justera saker? För det har de inte behövt göra på ett par månader liksom. Men det har de ju behövt göra nu, alltså det har ju börjat kastas om lite i kedjorna. Nu är inte Jarvis kvar i första kedjan, utan nere med Ehlers och Jordan Stahl till exempel, och Martin har åkt upp i den här första kedjan. Och vid ett av målen när de faktiskt kom i kapp där i tredje matchen, då var det ju Aho som var center i Stångkormens kedja, och Stångkormen petat, så det var, där började hända grejer helt plötsligt för första gången. Och Andersen inte kvar i kassen till exempel, det var en betydligt mer agerande Rod Brindamore i båset än vad han behövt vara tidigare.
Ja. Stångkormen tycker jag har varit väldigt bra. Alltså. Ja. När de vann den här matchen, de låg, som du sa, de låg under med 2-0, då han fixade en spark när han gjorde, han krigade fram det första reduceringsmålet. Blåste Rasmus Andersson bakom kassen och liksom verkligen kriga in reduceringen, och då var det ett helvetes liv i Lenovo Center också. Ja. Harva, nästan varenda snubbe i hallen tog av sig bara överkropp.
Ja, det var en av de Glasgow
Rangers. Det var inte bara titlisyn kan jag säga.
Nej.
Jag behöll skjortan på, tack och lov.
Ja, du hakar inte på det där.
Nej, jag skulle hellre amputera en fot faktiskt som står i tv bara överkropp.
Ja, det var lite udda fenomen. Men,
ja.
Men alltså jag måste säga, just det där målet och många mål här finalserien, det är just alltså, kanske inte misstag att ta i, men att man stressar motståndarna, återerövrar pucken och så är det mål inom 2-3 sekunder.
Ja.
Alltså det, ja.
En annan som jag tycker är bra, som jag nog skulle lägga min Conn Smythe röst på om Carolina vinner, det är ju Jordan Stahl. Jag tycker han är strålande. Vilken pondus och vilken liksom, han är ju hans storebror var när Carolina vann för 20 år sedan.
Ja. Precis. Ja, nej, han är otrolig ledare för dem, och sen är han ju viktig på isen också. Inte bara spirituellt utan faktiskt med målskytte och inte minst framför kassen. Alltså. Och dels i det defensiva spelet, han är ju lite Jacob Slavin för dem bland forwards. Ja. Men också, han styr ju in otaliga puckar. Alltså. Majoriteten känns det som av målen som Carolina gör, så är det Stål som står där framför kassen.
Ja, makalöst.
Ja. Sen vill jag bara säga en sak till om Marner där innan vi lämnar honom helt. Nej, men apropå framför mål och sådär. Hans underliggande statistik måste jag säga här när det kommer till skott från inre slottet, inte bara från slottet utan väldigt nära slottet. Hittills det här slutspelet är 25 stycken på mål därifrån. Och det är flest i hela slutspelet. 25 hittills på 19 matcher. I hela sin Toronto-karriär på 9 säsonger där i Toronto. 33 i slutspel. Så att på ett slutspel här är han på väg att skjuta fler skott från inre slottet än på hela sin Toronto-karriär. Det säger någonting också, måste jag säga. Mm. Men det är någonting med hela Vegas. Jag tycker Vegas är, de är så otroligt skickliga framför mål. Och det är tydligen bara räcker det med att Marner drar på sig en Vegas-tröja så blir han en sån spelare också.
Ja, det vill säga du påpekar efter första matchen där att de är de första som har liksom skapat så mycket runt kassen på Carolina. Det brukar inte Carolina tillåta.
Nej.
Men William Karlsson sa det också efter första matchen att vad vi gör när vi får ner pucken djupt och när vi är bakom förlängda mållinjen, då är vi väldigt farliga mot dem här.
Ja, det är så.
De är ju ofta där.
Det första målet i den här senaste tredje matchen som Hertel gjorde då, som blev godkänt. Mm. Då var det ju Slavin som trodde han hade kontroll på Hertel framför kassen. Sen har sån respekt för Eichel när han lurar som en fisk där bakom målet. Bestämmer sig för att sticka ut lite på Eichel. Det blir ledigt framför kassen, mål, Hertel.
Mm.
Och det är Stone också som står och screenar lite också. Så två pers framför mål och till slut får en pucken och en mål. Det är inte en Slavin vet vad man ska göra.
Nej, då är det illa.
Ja, precis. Och det.
Eller då är det raffinerat kan man också säga.
Ja.
Ja, men vi får ju se nu då. Vi väntar på några timmar när vi har spelat in det här, så är det ju fjärde finalen då. Och ja, bara för vi har hypat den så nu med allt spektakulärt så blir det väl 0-0 och ingenting händer.
Det är nog det Brindamore och Tortorella försöker tuta i sina spel i alla fall. Ja, jag tror inte att de sitter och är lyriska över spelet hittills som sagt.
Nej, de bara ruskar ju på huvudet för det mesta.
Ja, vi får verkligen se. Men om du har en magkänsla då, vilket håll tycker du lutar mest åt, även om det är väldigt jämnt? Ja, nu leder ju Vegas med 2-1 i matchen.
Ja, men det är bara för att Vegas leder så lutar det åt dem, känns det som. Men jag är inte så säker på det.
Nej.
Det känns ju som det blir många matcher i serien.
Ja, det är udda målet hela tiden. Man hoppas ju på 7 matcher nu.
Ja.
Men jag måste ändå säga...
Som inte måste ut och resa och flyga hit och dit.
Precis, exakt. Som bara sitter i Örby och följer detta. Men jag måste ändå hålla med. Jag har ju tippat Carolina inför, men nu är det även min magkänsla lite Vegas. De är så otroligt sluga.
Ja.
Som vanligt så är det Carolina som leder skottstatistiken och har 50 fler skottförsök hittills. Men det är... Om man räknar från slottet som sagt, då är det väldigt jämnt. Så att det är ju liksom, det är väldigt jämnt mellan de här två lagen. Och Vegas är lite slugare tycker jag. Till och med slugare än Carolina.
Faktiskt. Det enda jag önskar mig, det skulle vara kul om det hettade till lite mer. För hittills har det varit en väldigt snäll final.
Ja.
De är väldigt disciplinerade vad det gäller liksom efter avblåsningar och så. Det är mycket lite gurgel.
Ja, det vill vi ha.
Ja, det vill vi ha mer. Jag tänkte på, kommer du finalen mellan Colorado och Tampa? Ja, det är klart du gör. Då var det vissa matcher när det, alltså, protokollet räckte inte till för att få plats med alla utvisningar.
Nej, precis. Det var väldigt mycket bad blood som spillde över till nästa match. Liksom.
Ja.
Ja, nej, precis. Det är väl det enda som kryddan kanske saknas, att de faktiskt blir rätt arga på varandra, de här två lagen.
Det är ju så, de hatar ju varandra. Det gör man ju så här långt in i matchserien. Ja. Och det borde komma till uttryck snart, tycker jag.
Ja.
Det kanske gör det om det blir ojämnt någon gång, men det blir ju aldrig det.
Nej, det är för jämnt för att man ska ha råd att sitta i utvisningsbåset.
Ja. Ja, det blir intressant att se nästa gång vi spelar in om det är klart eller om vi fortfarande tuggar inför en Game 7 eller så.
Ja, vi får se.
Ja, det blir spännande att se. Men som sagt, vi har väldigt mycket annat att sortera i som har hänt sen sist den här veckan.
Ja.
Och låt oss börja med det väl som betraktas som en riktig bomb. Det hände efter vi hade spelat in senast, va?
Ja, vi spelade väl in, ja precis, det hände ju i torsdags tror jag den nyheten kom.
Ja, och den består alltså i att det har framkommit att Dylan Larkin, Detroits kapten sedan 8 år tillbaks, Henrik Zetterbergs efterträdare på den posten, har begärt en trade från Red Wings.
Precis, hemmasonen, född i Detroit dessutom.
Ja, och det har ju mer eller mindre bekräftats, eller det har i alla fall inte dementerats, så det är väl så det ligger till helt enkelt.
Ja.
Och det är ju en riktig chock för Detroit. Som du säger, det är kaptenen, det är hemmasonen, det är the face of the franchise i högsta grad.
Ja.
Och en fruktansvärd diss av Iserplan.
Ja. Ja, och den har ju vi dissat lite grann också, men när självaste kaptenen begär en trade, då har det gått långt alltså.
Ja.
Och förra året, det har ju ryktats som lite sådär frostig relation mellan Larkin och klubbledningen senaste åren. Och framförallt förra året när det sipprade ut lite offentligt också, när Larkin skickade lite passning i exitintervjun efter säsongen till klubbledningen, att jag tyckte det var tråkigt att de inte agerade vid deadline och förstärkte laget och visa truppen att vi satsar nu.
Ja.
Sen dess så har jag ändå Iceman försökt lite grann med en ny målvakt i John Gibson till exempel som gjorde succé och sen så försökte han med deadline med att offra ett första rundaval för Justin Faulk till exempel. Inga jättegrejer, men han hävdar i alla fall att han har förstärkt truppen, han har följt Larkins råd, ändå hjälpte det inte. Och nu har både han och Todd McLellan lagt skulden på spelarna helt enkelt.
Ja, relationen med Todd McLellan är intressant. Jag pratade med någon som sa det att för han har ju knappt varit kapabel att dölja sitt frakt för spelarna emellanåt, när de inte har jobbat hårt och att varför behöver de extra inspiration nu? Det borde inte vi behöva säga någonting om.
Nej.
Så det var någon som sa något väldigt smart här om sist. Man hör om tränare som förlorar omklädningsrummet, som tappar laget.
Ja.
Här är det tvärtom, det är laget som har tappat tränaren.
Ja, just det. Ja, så det har du för en poäng.
Ja, det var inte jag som kom på det. Det var en kollega som sa det. Jag tyckte det var väldigt roligt sagt.
Ja.
Det känns ju som det har varit disharmoni att de alltid viker ner sig när det liksom verkligen bränner till.
Ja, det har ju varit så många år i rad som just mars har blivit Detroits. Ja,
men det här du säger om att Iceman han har försökt på slutet. Men det är ju ändå så att de har ju inga stjärnor. Utöver Larkin så är det ju... Ja, Raymond är ju liksom... Men det är ingen superstar. Det är ingen, de har ingen som Colorado och Edmonton och många andra lag har. De har ingen sån.
Nej, ofta hittar vi första Detroit-spelare som kan vara Larkin eller Raymond eller Alex DeBrincat den här säsongen på plats 22 i NHLs poängliga som bäst. Ja. Kanske till och med längre ner än så.
Ja.
Moritz Seider är en bra back men kanske inte den poängbacken på det viset utan mer en Jacob Slavin-typ. Så att, alltså, Isoplan har väl inte riktigt...
Nej, jag tycker inte han har varit något bra. Och,
Det är ändå 7 år nu i klubben, tillbaka.
Han är liksom värre än de menade. Ägarfamiljen beundrar honom så oerhört, så han sitter nog ändå säkert.
Ja.
Isoman.
Det är verkligen.
Men det här är ju liksom, det här skakar ju om Detroit och Red Wings. Så här sånt här får ju inte hända.
Nej, det här
franchise-spelaren vill därifrån.
Nej. Och man undrar ju, utöver Larkins kritik som vi vet om sen tidigare, så har han blivit lite inspirerad av OS-guldet där. Känt segern sötma.
Mm.
Har sett hur Quinn Hughes har fått till en trade. Hur Mitch Marner, visserligen skulle han bli free agent till exempel, men kunde bestämma lite sitt kommande klubbval. Tackade nej till en trade till Carolina till exempel, och bakband Toronto lite grann ända in i slutet. Jack Eichel tvingade sig bort till Vegas. Matthew Tkachuk tvingade sig till Florida Panthers till exempel. Det är lite mer trend nu bland dagens generation NHL-stjärnor att man faktiskt kan bestämma sitt klubbval lite lättare än vad det kanske var i början av lönetakets generation av spelare, där Sidney Crosby, Ovechkin, nu var ju några bra lag visserligen, men liksom Bäckström, Bergeron och så vidare stannade i sina lag karriären ut. Men nu ser vi Matthews skriver korttidskontrakt, McDavid skriver korttidskontrakt. Det är spelarna som har lite mer makt numera, det märks ju.
Ja. Nu har det också blivit känt om en lista. Han har ju full no movement klausul, eller full no trade klausul i alla fall. Och har presenterat en lista på lag han kan tänka sig att bli tradad till. Och den var ju väldigt kort. Den bestod bara av 3 lag.
Ja.
Och det var de vanliga stjärnmagneterna Florida och Vegas plus Minnesota.
Ja, precis. Och
det måste ju vara för att han inser att Minnesota dreglar över den här chansen att få in äntligen den första centern de letar efter. Han är ju bättre än den Trocheck de jagar.
Ja, precis. Det hade varit optimalt för Minnesota att få till en sån här trade.
Ja.
Och han är ju tydligen väldigt bra kompis med Quinn Hughes till exempel. Han har vunnit OS-guld med Matt Boldy och Brock Faber och så vidare. Och han ser ju framförallt sin chans att ta den där topprollen på centersidan.
Ja.
Och Bill Guerin, som hade honom i det amerikanska OS-laget, ser ju sin chans här också. Slog till på Quinn Hughes, gav Kirill Kaprizov det största kontraktet i NHL-historien. Han är ju inte främmande för en blockbuster till, om man får chansen.
Nej, och det är ju lika i Florida, där är ju Matthew Tkachuk förmodligen som lockar.
Ja.
Grejen är ju bara det att Vegas och Florida har ju redan väldigt väl förspänt på centersidan, båda två.
Ja, precis. Kanske inte massa...
De skulle behöva ge upp något som de inte vill bli av med. Det pratas ju om Anton Lundell från Florida.
Ja, vill man verkligen ha en äldre Dylan Larkin då? Jag är inte säker på att det är en uppgradering för dem. Speciellt inte med Lundells väldigt attraktiva kontrakt också, som inte alls är...
Han är ju Barkovs son.
Ja, precis.
Poor man's Alexander Barkov.
Ja.
Så det känns, de blir säkert smickrade och lockade. Det är ju, för inte ta dem Vegas, så det är ju ett stort namn. Då kissar de ju på sig.
Ja, de har ju redan William Karlsson, de har Eichel, de har Hertel till exempel på centersidan. Ja. De har Nick Dowd som gjort succé som fjärde center i det här slutspelet. Men
det han går inte in och slår ut Jack Eichel.
Nej, precis. Det känns inte heller som Vegas största behov.
Där har du ytterligare en från amerikanska OS-guldlaget. Det är de han vill återförena.
Ja, precis. Ja, vi får väl se. Alltså, det är ju, apropå Minnesota, som känns som det kanske är troligaste alternativet som har störst behov.
Ja, ja.
Så har det ju ryktats lite grann om Wallstedt då.
Ja, men det har satts på kylde. Stod jag och pratade med på en fest med Michael Russo i Raleigh förra veckan.
Mm.
Och i och med att det är klart nu att Filip Gustafsson ska operera höften, han blir ju kanske borta hela hösten, då kommer de inte att träna bort Wallstedt.
Jag tycker också att det vore ytterligare ett självmål lite grann, eller skulle inte se bra ut för Steve Yzerman i så fall, för att det var en stor grej då 2021-draften när Wallstedt draftade som första svenska målvakt i första rundan någonsin. Så gick han ju efter målvakten Sebastian Kosa. Man trodde att Wallstedt skulle bli den första målvakten draftad. Nej, det blev Sebastian Kosa istället några snäpp före. Kosa, ja, precis. Av Detroit. Alla trodde de skulle välja Wallstedt. De var inne på att ta en målvakt. De tog Kosa istället. Wallstedt har ju så här efterhand visat sig vara... Ja, vi får se hur bra Kosa blir, men Kosa. Men Wallstedt är ju den stora stjärnan hittills. Och ja, ska då, liksom några år senare, Detroit behöva offra Larkin för att få in Wallstedt när de hade kunnat ta en draften istället? Det ser inte så bra ut för Isoplan heller, tycker jag.
Nej, dålig vecka för honom.
Ja, verkligen. Alltså jag ska komma in på några andra alternativ som jag tycker vore spännande. Nu får vi se om Larkin accepterar det, men han kanske ändå...
Vi får se när han lyssnar på den här podden.
Ja, precis. Nu ska jag förklara för henne vad han har för andra alternativ. Nej, men det kan ju bli så att listan expanderas lite grann här om inte... För det vill jag nämna också. Iceman har ju varit med om lite liknande situationer tidigare. Inte alls så här extremt dramatiska som Larkins situationen. Första centern, klubbikonen. Ja, kan man väl å andra sidan kalla Marty St. Louis i Tampa när han är plötsligt ville bli borttradad och bara ville bli tradad till New York Rangers. Snacka om att bakbinda Steve Yzerman. Då fick han 2 första runda val och Ryan Callan, Rangers kapten. Vilket blev en jättebra trade för Tampa. När Jonathan Drouin tvingade sig bort från Tampa och krävde trade, då fick han Mikael Sergachev.
Ja, men det började med att han inte fick spela på hur länge som helst. Då var ju Yzerman stenhård.
Ja, precis. Men det var en Yzerman som hade väldigt respekt och som lyckades med nästan allt han gjorde i Tampa. Den har vi inte sett i Detroit. Nej. Men vi har sett han med ryggen mot väggen förut i alla fall och på något sätt få till stora trader. Gynnsamma trader. Så att, jag räknar inte bort att han kanske hittar lite Tampa-magi ändå och trolla till det här på något bra sätt.
Ja, får höra då vilka du tänker mer som har sent i behov.
Ja, men till exempel ett lag som jag inte ser riktigt vad de ska trada tillbaka i så fall, men som har ett väldigt stort centerbehov, det är ju Ken Holland, han som draftade honom till Detroit en gång i tiden. Han är ju LA Kings nu, som blir av med Anze Kopitar.
Laget Ken Holland, ett lag som Ken Holland.
Ja, men Ken Hollands LA Kings.
Ken Holland Kings.
Ja, Ken Holland Kings.
Nya laget, de har döpts om till Ken Holland Kings. Han krävde det för att jobba vidare.
Ja, jo, precis. Vi kommer in på dem också snart här, de har en ny coach, men... Det var han som draftade Dylan Larkin en gång i tiden. De är ett skriande behov av en första center.
Ja, nu när Kopitar slutar.
Precis. Vi har ju pratat hela våren här lite i slutspelet om Montreals andra centerbehov. Larkin kanske är överkvalificerad för det, men det vore ju verkligen någonting för dem. Boston har länge varit på jakt efter en riktig center. Verkligen.
Deras första center är Pavel Saka. Det är väl okej, men det är inte elitskiktet.
Nej. Ett lag som har nämnts en hel del, kanske lite oväntat på ett sätt, men med tanke på att vi får se om Nico Hischier verkligen skriver på nytt kontrakt med New Jersey. Han är pending UFA från och med 1 juli.
Ja, och dessutom är han ju inte nu när det har gått rykten om, det var vi inne på tror jag, att det har varit disharmoni i Devils omklädningsrum. Så känns inte Hischier som någon med jättestor pondus som står upp och sätter tonen.
Nej, precis. Men det skulle ju, nu när Yzerman är en liten svår position, skulle han kunna få Nico Hischier för Dylan Larkin så är det inte helt katastrof i alla fall, och liten föryngring dessutom.
Ja, fast det är inte den star de behöver.
Nej. Det här är ju inte en center mot en center, men ett annat alternativ som jag tänker på, det är om de förlorar en Detroit-son så kanske de kan få in en annan i form av Jason Robertson som är uppväxt i Detroit. Som ju inte har något kontrakt här i sommar. Visserligen RFA, men har fortfarande inte kommit överens med Dallas. Jason Robertson mot Dylan Larkin.
Mm. Men då behöver de ju en center fortfarande.
Ja, då har de ju... Allra helst skulle de vilja få in en center mot när de tappar sin bästa center.
Raymond Robertson och en bra center, det är en bra kedja.
Ja, då får de ge sig ut på centerjakt själva sen. Men Robertson hade inte precis varit dålig.
Mika Zibanejad.
Ja.
Få honom att flytta till Detroit. Det blir inte lätt. Ja, nu måste vi gå vidare. Ja. Egentligen, annars blir vi hela eftermiddagen. Går inte.
Nej.
Det har ju även på coachfronten hänt en hel del. Både faktiska saker och rykten. Och jag vill börja igen. Den som känns det mest förbryllande eller överrumplande. Det är ju då tydligen att Edmonton vill väldigt gärna anlita Mike fucking Babcock.
Ja, det är ju... Det trodde jag inte vi skulle sitta och säga den här podden.
Nej, det trodde inte jag heller. Jag trodde det spöket hade vi jagat väg till pension för länge sedan.
Ja, jag
han fick
tänkt.
Ju en liten chans till i Columbus som sprack innan ens träningskampen hade börjat.
Precis.
Att han även då visade sig vara en kontrollerande galning som gick igenom spelarnas mobiltelefon.
Ja, han började bläddra bland deras bilder för att se hur de har gjort i sommar och kolla helt privata grejer liksom.
Ja. Och Stan Bowman, general manager i Edmonton, borde ju akta sig för det här. Det är ju, alltså hans rykte, han är ju en mobbare, en elak jävla människa som har förstört andra människors liv genom liksom misshandlar dem psykiskt som han gjorde med framförallt Johan Franzén i Detroit.
Ja. Ja.
Man måste inte, han har inte dömts för någonting, han har inte begått några olagligheter, men man måste inte ta in en sån skit igen.
Nej, det är ju aktuellt nu, men man ser hur Mitch Marner lyckas i Vegas utifrån, och han formades under Babcock i början av sin karriär. Han har inte goda vitsord att säga om honom heller, om man säger så.
Hittills har ju då Edmonton fått lov att höra av sig både till ligan och till spelarfacket för att kontrollera om det här går.
Ja.
Och det har vi inte fått något svar på än. Vad man kan vara ganska säker på är ju dock att det finns ledande spelare i Oilers, och särskilt en då, ja, som man inte gör det här utan att ha tillfrågat, och att han vill ha en. Så de har ju haft en väldigt snäll och försynt coach i några år nu. Ja. Visserligen har det lett till Stanley Cup-final, men det är ju uppenbart att de vill ha hårdare tag nu.
Ja, och till och med kan vara så desperat att de tar in självaste Mike Babcock då för att ruska om det totalt. Ja, och du nämnde Stan Bowman också, som inte heller har en helt okontroversiell bakgrund. Vart avstängd av ligan, och så kommer han in och får en ny chans i NHL, och så vill han ha in Babcock liksom.
Ja.
Förtroendet för Edmonton Oilers just nu är inte skyhögt för min sida.
Nej, jag fattar ingenting av det här. Ska vi dras med honom igen?
Ja. Nej, mycket märkligt. Och apropå den coachjakten, så kan vi nämna igen att det är ju så att Bruce Cassidy fortfarande inte får intervjuas av Edmonton Oilers. Det är väl egentligen kanske deras första val, men Vegas sätter stopp. Och inför finalen, när Bettman hade sin stora presskonferens som man alltid har, så fick jag en fråga om det här och sa att nej, Vegas gör ju faktiskt inget fel. Vi kan inte straffa honom för det här, utan det är deras rätt att inte låta honom intervjuas av andra klubbar, trots att han är sparkad. De betalar hans lön.
Ja, jag kommer ju tillbaka till det. Jag förstår inte det där. De säger att det är en distraktion de inte vill dela med under slutspelet. Det hade inte varit det minsta distraktion om de bara sagt sure, prata med honom. Istället har det blivit det nu för att det är sån story.
Ja. Ja, men de vill inte att han ska hamna i en divisionsrival. Det är nog
de
det
vill inte att han ska hamna någonstans, tror jag.
Nej, för samtidigt Toronto hade de kunnat låta honom.
Nu börjar ju coachjobben sina.
Precis.
Ja, om det sitter någon och väntar och tänker ja, vi väntar tills Vegas har vunnit, så tar vi och sparkar våran och anställer cashen.
Ja. Men det är ett otroligt märkligt, unheard of agerande av Vegas att stoppa sin tränare för att bli intervjuad av andra lag när de inte vill att han ska träna sitt eget.
Ja. I LA då, som du redan nämnt, där är det klart med nytt namn, och det blir alltså good old boy framför alla good old boys nu för tiden, Peter Laviolette, som får ett nytt jobb. Han har väl snart varit i varenda lag i ligan.
Ja, det blir sjunde laget för hans del. Kommer han upp i 9 tar han NHL-rekordet.
Ja.
Han verkar ju inte varit helt opopulär heller, för han intervjuades av Edmonton också och av Toronto till exempel. Toronto verkar ha varit rätt intresserade, så att jag trodde kanske inte Laviolette nödvändigtvis skulle få ett nytt NHL-jobb efter den där rätt trista slutet i Rangers, men nej då.
Nej, fast det började ju som vanligt bra där också. Ja. Det är ju hans främsta merit, är ju att alla lag han kommer till får en jävla boost i början.
Ja. Ja,
jag tror han har ju tagit nästan alla lag han kommer. Washington sprack det där lite, men i övrigt så har ju alla lag han kommit till gått långt när han har dykt upp där.
Ja, alltså vi kan ju dra det igen. Vi har dragit det tidigare kring Laviolette när han har tagit över lag, men det är ju bara att accentuera det. Alltså, börja hela vägen tillbaka till Carolina, Stanley Cup-titel 2006. Det var ju Peter Laviolettes första hela säsong i klubben.
Ja.
Philadelphia till final första säsongen. Ja. Nashville, ja, de gick ju till final under Laviolette efter några år. Men första säsongen så tog han dem till slutspel för första gången på 3 år. De hade en liten torka där. Ja. I Washington, som säger, det sprack lite grann. Men han höjde faktiskt poängsnittet första säsongen. Ja. Även om det inte gick så bra slutspel sen. Och sen i Rangers då. President's Trophy och konferensfinal.
Ja. Helt oväntat.
Ja.
Ja, så det är väl det. LA behöver ju liksom en boost på något vis.
Ja.
Efter att ha åkt ut i första rundan 100 år i rad.
Ja, och vissa fans där, de vill ju ha lite självinsikt att vi kanske ska bygga om det här laget lite nu när Kopitar lägger av. Istället för att vara kvar i mars i middel och åka ut i första rundan, som du säger, för 6:e året i rad skulle det bli nu i så fall. Men nej, det är ju inte Ken Holland intresserad av. Han är ju ditplockad för att lyfta dem mot den här Stanley Cup-titeln de vill ha igen då. Och genom att till exempel träda till sig Panarin här i vintras. Mm. Mm. Det är ju också en gammal Rangers-spelare, precis som Laviolette senast var Rangers. Och där kanske finns ett litet samspel, för att det var inte många Rangers-spelare som gillade Laviolette på slutet. Men Panarins bästa säsong poängmässigt i karriären, den där President's Trophy-säsongen, då gjorde han 120 med Laviolette som coach. Så han kanske ändå vill ha in Laviolette, men vet.
Ja. De fortsätter också jaga coach i Toronto, och nu är det dags för den fasen när de gör intervjuer, mer djupgående intervjuer med de sista kandidaterna.
Ja.
Och där har det ju dykt upp ett väldigt oväntat och intressant namn. Plötsligt Joe Pavelski.
Ja, det var ju en chock när det kom ut.
Alltså, som aldrig har tränat någon.
Nej.
Någonstans. Överhuvudtaget.
Nej, det känns
de hoppas
ju som
på Martin Saint-Louis-effekten på något vis.
Precis, det känns ju väldigt snarlikt att man har inspirerats av Martin Saint-Louis i Montreal där i närheten i kanadensiska rivalen. Alltså både Pavelskis och Saint-Louis enda coacherfarenhet innan detta då är att de har coachat sina söners pojklag. Det var Pavelski gör nu, och det var vad Saint-Louis gjorde när han fick jobbet i Montreal.
Ja.
Och de har lite liknande karriär på sätt och vis, att de var lite inte speciellt hypade som tonåringar. Martin Saint-Louis blev ju aldrig draftad, Pavelski blev det i sjunde rundan, ansågs lite för liten och klen. Men så har ju båda två ett ruskigt driv, framförallt ett enormt hockey-IQ och en brutal vinnarskalle liksom. Så de blev ju Hall of Famers i princip båda två. Pavelski lär ju bli det. Mm. På så vis kan man ändå se framför sig att Pavelski skulle kunna vara en bra NHL-tränare. Men Toronto i det här läget, det är ju en väldig chansning om de går på det alternativet.
Verkligen. Det känns, men ja, de chansar ju med allting nu. Med Sheik och Mats Sundin och, ja. Det får bli hur det blir.
Ja, men annars har ju spekulationen varit att de ska ta in en rutinerad räv i båset, alltså typ Laviolette som de intervjuade, för att det är lite mer rookies högre upp i hierarkin.
Ja.
Jämförelsevis då. Men tar de in Pavelski då.
Little Joe.
Ja, vem vet.
Big Joe, Little Joe.
Ja, just det, de har ju haft Big Joe där.
Ja, intressant. Det kanske har löst sig nästa gång vi pratar, vi får se.
Ja, det är ju verkligen i slutfasen där för Toronto.
Ja. Vi kan också konstatera, vi var ju redan inne på förra veckan, att Nashville var det klart då med McFarland?
Nej, det var faktiskt inte klart. Nej.
Nej. Men han går alltså från Colorado till Nashville och blir deras nya general manager, och har redan anlitat Rob Blake som sin närmaste man.
Ja.
Okay. Det är lite spännande, för det känns som i och med att det kommer in de här helt nya namnen nu, då klipps det av mer ordentligt med det som alltid har rått i Nashville. Först med Poyle och sen Barry Trotz som var coach. De sitter liksom ihop lite grann.
Ja.
Nu är det något helt nytt som väntar i Nashville, och det kanske bara är bra det.
Nej, precis. Det blir första gången sen klubben kom in i NHL som inte Poyle eller Trotz har en helt ledande position.
Nej, precis.
Och nu, precis, när McFarlane kommer in och tar in Blake, liksom, det blir helt nytt. Ja. Får vi se vad han gör med Andrew Brunette i sin tur, om de sparkar coachen också och ska intervjua Cassidy, vem vet.
Ja, kanske det.
Ja.
Jag gillar ju Brunette, jag tycker han är spännande, men det är lite Laviolette-känsla där, att det går bäst i början.
Ja, så kanske det kan vara.
När de väl har lärt sig, det tar ju tid att lära sig systemet, men när det sitter, som det här året när Gustav var där och så.
Ja. Nej, men jag har lite svårt att förstå det här med att McFarland plötsligt lämnar Colorado efter den här President's Trophy-säsongen. Visst, det är otroligt snöpligt slut.
Men, och det verkar som att Joe Sakic skriver ner i GM-rollen igen.
Precis, Colorados lösning blir att Joe Sakic blir GM igen då. Medan McFarland verkar ha lockats av att bli the big boss. Alltså bli Mr. Nashville, bli Mr. David Poyle.
Utan förkläde. Ja.
Exakt, ingen överrock som styr över honom. För det är ju trots allt så att Joe Sakic har varit President of Hockey Operations och allra högst i hierarkin. Men nu blir ju, han är utsett till både President of Hockey Operations och General Manager i Nashville.
Och får bo i Nashville.
Och en rejält tilltagen lön, vad man förstår också.
Ja.
Och det verkar finnas pengar i detta Nashville också. För jag tror inte Rob Blake är jättebillig heller som assisterande. Och de håller på att rusta upp arenan där på Broadway för 7 miljarder kronor.
Mm.
Successivt de kommande åren. Jag tror också att Nashville-jobbet lockar för en man som Chris McFarland utöver pengarna han får själv och makten och så vidare. Men också för att det är en delstat utan delstatsskatt. Vi såg ju hur för några år sedan när de lockade till sig Stamkos, Marchessault och Shea. Det blev ingen succé, men ja, det är ett attraktivt ställe för spelare att flytta till med familjen. Mm.
Ja.
Så att det kan vända. Alltså jag skulle inte bli helt chockad om till exempel McFarland, med tanke på hur otroligt mycket moves han gjorde i Colorado, börjar här med att kolla med Steve Yzerman om Dylan Larkin sugen på att flytta till Nashville.
Ja, de behöver också en center.
Ja, Så att, och han var ju tydlig med att visst, det är inte så att han förväntar sig att de ska vinna Stanley Cup nästa säsong, men det är Stanley Cup som är det solklara målet att ta det till Nashville. Det här är ingen rebuild eller så, utan de går för det. Så att det kan bli någon statement move direkt här faktiskt av McFarlane. Det förväntar jag mig inför sommaren.
Ja. Mm. Apropå flyttar så kom det ju också ett ganska överraskande besked om att Mojo, Marcus Johansson, väljer att flytta hem till SHL och Färjestad efter 16 säsonger i NHL.
Ja. Det är ju så här grejer som Färjestad-fansen hoppas på efter varje säsong men aldrig riktigt trott på, känns det som. Och inte inför den här sommaren heller egentligen, för att han är ju lika bra som tidigare. Han kommer ju från en stark säsong.
Han hade en alldeles utmärkt säsong i år.
Ja.
Spelade tidvis en av de bästa kedjorna, gjorde mycket poäng. Och hade ett jävla klipp i skridskåkningen igen. Men han vill ju, jag pratade med honom när det hade hänt, han var ju angelägen om att få komma hem medan han fortfarande spelar på en hög nivå. Han ville inte bara komma hem och varva ner, utan han ville komma hem och spela stor hockey och hjälpa Färjestad att vinna SM-guld.
Ja. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hans nivå i SHL. Alltså, för utifrån, alltså, med tanke på till exempel Silverberg när han kom hem, han var ju lite på dekis offensivt i alla fall i NHL-karriären, fortfarande väldigt effektiv i boxplay och i en bottom six-roll, men han hade ju slutat göra poäng på samma sätt tidigare och kände som att man skulle varva ner lite i Brynäs, men går och vinner MVP-priset sin första säsong. Marcus Johansson är ju fortfarande en väldigt producerande spelare.
Ja.
Kom med i OS-truppen till slut här också, så sent som för ett par månader sedan. Hur mycket poäng kan han göra i SHL? Med sin fart och sin spelskicklighet. Det,
nej, precis.
Det kan bli riktigt, riktigt bra där för Färjestad.
Ja, det tror jag. Applåderar.
Och samtidigt tror jag ett litet slag ändå för Minnesota. Jag menar, en så användbar spelare som de kan ha i en toppkedja samtidigt i alla spelformer, som center ibland om det har behövts, eller i en tredje kedja. Han har varit, de har ju gärna förlängt det där kontraktet år efter år.
Ja, men det var ju väldigt rea den här gången. Han fick ju knappt så han hade haft råd att gå på en Knicks-match.
Nej, det är sant. Ja.
Ja, men han är inspirerad av att vill komma hem.
Så är det. Ja, kul.
Ja. Du, avslutningsvis bara, de har ju börjat strössla ut alla NHL Awards nu. Jag tycker det känns lite avslaget. Det var ju mycket roligare när de hade en gala.
Ja.
Nu känns det som det blir liksom gjort med vänsterhanden. Men vi har fått ut Vesina och Norris och så vidare. Din favorit Zach Werenski vann Norris.
Till slut, jag har vurmat för det ett tag och nu blev det så. Mm. Dahlin var i alla fall nominerad, får vi ju.
Ja. Det är väl bara Hart kvar de har och inte avslöjat.
Ja, det kanske kommer idag. Vem vet, det känns som att de har släppt en dag för dag i princip. Men den vet vi inte när vi spelar in det här i alla fall. Men,
och sen är det bara att hålla andan, för sen avslöjas ju hur alla har röstat. Och då får man skäll igen av vansinniga människor.
Då kan man gå in och se Per Bjurman i Aftonbladet.
Säg inte.
Nej, precis. Det. Ja, men jag har svårt att se att det ska vara någon Jason Robertson Kirill Kaprizov kontrovers i år igen.
Nej. Alla hade ju Schaefer som etta. Ja. Det inkluderar mig.
Ja, precis. Du hade inte Jesper Wallstedt där.
Nej.
Nej, precis. Vi kan nämna de som har släppts hittills. Så vi har ju då Norris, Zach Werenski, Vesina, Andrei Vasilevski, John Cooper som Jack Adams, som jag har vurmat för också. Calder till Matthew Schaefer, som du sa. Selke till Nick Suzuki, också helt förkrossande överlägsen i den kategorin. Och sen Ted Lindsay, spelarpriset till den bästa spelaren. Det blev Conor McDavid, poängliga vinnare.
Ja.
Då får vi se Hart. Det är
McDavid.
Ja, jag röstade ju för, jag är inte med och röstar visserligen, men i NHL-podden här när vi hade vårt awards-avsnitt, som ni kan, jag tror att det är avsnitt 540 där vi går igenom det själva, då röstade jag faktiskt på Nathan McKinnon.
Jag kommer inte ihåg vad jag röstade. Jag ska sluta rösta. Det blir bara bråk.
Och framförallt så är det ju baserat på grundserien och den känns ju väldigt avlägsen nu. Och skulle man röstat nu så hade ju till exempel inte John Cooper vunnit Jack Adams eller Vasilevski Vesna kanske. Det är rena grundseriepriser.
Yes. Ja, men du, min vän, nu ska jag gå ut och äta lunch och sen sätta igång med ett intro.
Precis, för snart är det nedsläpp igen.
Ja, och så, man är ju thrilled inför det.
Ja, precis. Och då vill du ju vässa på introt, förstår jag.
Ja, verkligen.
Ja. Men då säger vi så för den här gången då. Och så får vi se när vi hörs igen om det är när en Stanley Cup-mästare är korad eller om det är inför den absoluta avslutningen, klimax av NHL-säsongen 25-26.
Yes. Ja. Ja, tack så mycket och woof woof och hej hej.
Hej hej.
Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kohl, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, times, speed, so
hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.